Du lyssnar på Radio Länsman,
ett sverigevänligt alternativ.
Hej och välkomna till Radio Länsman. Idag ska vi bjuda på ett nästan vanligt program. Det är jag och Konrad idag. Tyvärr så är Jakob upptagen, men jag och Konrad ska ta och prata lite om några aktuella ämnen. Så sitt kvar, nu blir det lite musik. Hej på er alla där ute. Idag kommer det att bli ett lite kortare program än vanligt på grund av tidsbrist. Men vi vill i alla fall göra någonting. Och idag blir det som sagt ett vanligt program då, där vi pratar om vanliga ämnen. Det är alltså ingen gäst idag. Vad känner du om det, Konrad?
Jag har lite blandade känslor kring det. Det har varit väldigt roligt och intressant och som det verkar uppskattat att ha haft gäster. Men jag har faktiskt saknat att prata om det som faktiskt händer i vårt lilla hemland. Mm. Hur känner du?
Alltså det var ju alldeles för lång tid utan gäster. Jag menar det är någonting som jag är van från förr så att säga att ha gäster. Så att det har känts lite tomt, men samtidigt så är det ju... Ja, som ni kanske förstår så är det inte så lätt att få nya gäster och jättestora namn och så varenda vecka. Det är ju rätt omöjligt att göra. Men med det sagt så kommer vi ha intervjuer framöver. Bland annat så har vi preliminärt bokat in ledaren för Swedish Defense League. Jag känner faktiskt i ärlighetens namn inte till dem så jättebra, så det kommer bli jätteintressant tycker jag att höra hur de tycker och tänker. Så att ja, det vet vi nu i alla fall. Sen har vi lite kanske som vi får se. Men en sak skulle jag vilja be er lyssnare om. Kan inte ni mejla oss och tipsa om vilka ni tycker som vi skulle intervjua? Sådana, ni får ju tänka lite logiskt då. Det kanske inte går med Jimmy Åkesson eller Fredrik Reinfeldt. Inte än sen kanske, men inte nu. Det går ju inte. Men sådana som ni tror att de här skulle nog gå. Det skulle vara bra om ni kunde göra det.
Och det kan ju vara någon, det finns oerhört många bloggare, man hinner tyvärr inte läsa alla, men det kan ju vara någon blogg som ni läser mycket som kanske inte är sådär jättekänd, han eller hon som ligger bakom den. Eller vi skulle ju hemskt gärna givetvis vilja prata med så kallade vänstermuppar, nej men någon som förespråkar mångkultur och kanske till och med fri invandring, eller någon som stödjer den invandringen vi har nu. Vi vill hemskt gärna prata med någon sån och ha ett trevligt samtal. Vi kommer ju inte ge oss på någon, utan vi bara pratar lugnt och fint om varför vi skiljer oss så mycket i våra åsikter. Det hade jag tyckt var jätteintressant. Alltså.
Och den personen och vem det nu än är som vill vara med får ju självklart vara anonym.
Absolut, och har väldigt mycket att säga till om hur de vill lägga upp det med. Vi skulle vara väldigt medgörliga i en sån situation, kan jag lova.
Mm. Men i alla fall, om ni vill tipsa då så kan ni antingen skriva ett mejl till officiella radiolandsman@gmail.com eller...
Ja, man kan även mejla mig faktiskt, och då är det konrad@swedenmail.com. konrad@swedenmail.com. Och där får man mejla, det behöver inte vara en gäst, man kan mejla precis vad man vill. Jag pratar så gärna med våra lyssnare. Så.
Ja, Konrad. Då är väl det sagt det vi skulle börja med att säga.
Antagligen. Ja.
Så att då kan väl du som är herren med manuset idag, vad har du att bjuda på?
Ja, det här är nog allvarligare än vad vi kanske alla förstår om det nu är så som det verkar. Jag kan läsa upp lite från något så spännande som regeringens hemsida här så ska du föra. Fler kommuner ska ta emot ensamkommande barn. Migrationsverket får ökade möjligheter att anvisa asylsökande ensamkommande barn till en kommun som ska ordna boende till barnet. Migrationsverket ska kunna göra detta även om det inte finns någon överenskommelse mellan verket och kommunen om mottagande av ensamkommande barn. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2014. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Och det här går väl inte att tolka på något annat sätt än att nu får inte kommunerna bestämma detta alls, utan nu är det bara regeringen som bestämmer detta. Och det här är ju faktiskt katastrofalt, för jag tänkte ju länge, det är väldigt många kommuner nu som vi vet som går på knäna. Det finns ju många välvilliga kommuner som har tagit emot så mycket så kallade ensamkommande flyktingbarn som de bara kan. Men de klarar ju inte detta, och sen finns det även några kommuner som har sagt att nej, men vi vill faktiskt inte ha detta. De har ingen möjlighet att säga nej längre. Och det här innebär att nu kan man ju fortsätta fylla på hur mycket som helst. Jag hoppades ju lite att om tillräckligt många kommuner bara säger nej så kommer regeringen förstå att vi kan inte fortsätta med den här invandringen. Men istället så ändrar de lagen genom att bara tvinga på kommuner. Alltså. Jag tycker det är fruktansvärt. Kommunernas självstyrande krymper ju mer och mer. Och poängen med svensk politik är ju delvis det att kommunerna ska ha ganska mycket självbestämmande rätt. Men det här krymper ju, och det här är en ganska stor sak. Det är en väldigt ekonomisk skadlig sak. Jag menar, en mindre, kanske lite fattig kommun klarar kanske inte 500 så kallade barn. För att det kostar helt enkelt så mycket pengar. Plus då med allt vad det innebär med, ja, kanske våldtäkter och stölder och sådär.
Jag undrar hur många av de här så kallade barnen som faktiskt är ankarbarn. Att de helt enkelt, men då undrar jag, hur gör de då om de kommer hit, snyftar och ser ut som 35 men säger att de är 7? Mm. Och så köper Migrationsverket det. Och så säger de, nej, men det är så synd om oss. Föräldrarna har dött och hunden och katten och sköldpaddan är döda, allihopa. Mm. Och gråt. Men sen helt plötsligt pangtjong, som jag är övertygad om att det måste ju ändå vara så att, ja, som sagt, de är ankarbarn. Så att hur säger de då egentligen, bara helt plötsligt, nej, men oj, nej, just det, fan, morsan, hon lever ju fortfarande, och farsan också, och sköldpaddan klarar sig, så de kommer hit imorgon, det är väl lugnt. Ja, visst, okej. Okay.
Jag tror du har alldeles för stort förtroende för vårt kära migrationsverk. Jag får uppfattningen av att du kan komma dit med mer eller mindre, ja, så länge du inte ser ut som du är 90 år, så kan du bara säga på ditt språk, vilket det nu må vara. Ja, nej, men jag är 17. Nej, men min familj är död. Det räcker. Du behöver inte övertyga någon. För att det här finns ju en tjej eller kille, jag vet inte, som heter Migga X, som twittrar väldigt mycket om detta. Och hen kan man ju faktiskt säga här, trots att det tar emot. Hen säger ju det att alla vet att den här personen ljuger. Migrationspersonen vet att den ljuger, tolken vet att den ljuger, och personen själv som säger detta vet att alla vet att han eller hon ljuger. Men det spelar ingen roll. För att säger man att man är 17 och kommer från ett visst land, trots att du inte har pass med dig, så ska du liksom in i registret. Det är ingen, man bedömer inte om det här är troligt, som jag förstår det.
Men hur ryggradslös är man inte då om man faktiskt då bara biter ihop? När man ser att okej, den här personen har kommit in på helt felaktiga grunder, av helt fel orsak, och ändå då bara säga, men det är väl klart de ska få komma, för det är anhöriginvandring.
De intervjuerna jag har läst, det finns ju faktiskt vissa rapporter om detta, och de säger att det är ett oerhört tryck uppifrån att få så kallade pinnar, det vill säga avslutande ärenden, och då gäller det att bara hålla maskineriet igång, det är bara att släppa in liksom. Det ska inte göra såna utredningar, för det tar för lång tid och det är för dyrt. Sen vet jag inte om det till och med är så att man ska hellre fria än fälla, men man ska nästan aldrig fälla, verkar det som här. Och det här är så otroligt förvånande, för att ibland slås det upp stort i Aftonbladet när det ska utvisas någon hit och dit. Och det är ju ofta väldigt konstigt. Alltså det utvisas ju människor som man kan tycka borde få stanna i Sverige, om det nu är sant det som står i Aftonbladet. Men det kan ju handla om någon gammal kvinna som har levt här i 10 år. Och det kan jag ju tycka att låt hellre henne stanna än den här personen som ser ut som han är 26 år gammal och inte har något pass och inte pratar det språket han ska och hans historia håller inte ihop. Och det sker ju, verkar det som, konstiga utvisningsbeslut. Det här kan ju vara Aftonbladet som lägger upp det på det sättet. Men jag tycker det är så konstigt, för att det borde inte ske några konstiga utvisningsbeslut i Sverige överhuvudtaget, med tanke på hur låg ribba vi har satt, om du förstår vad jag menar.
Mm.
Så, och det här, alltså det här är katastrof, och det här är inte, det här borde skrivas jättemycket om, kan jag ju tycka. Det borde ju vara folkstorm över. Och skit i att det är just ensamkommande flyktingbarn. Hur mycket av kommunernas makt ska vi ta ifrån dem?
Mm.
För här, det här, som sagt, det här är en ganska stor grej som påverkar ganska mycket. Men det har jag inte läst om det i någon tidning överhuvudtaget. Jag råkar snappa upp det på Twitter bara.
Jag undrar hur de kom på den här idén egentligen, att just... ja, men du sa innan maskineriet med Migrationsverket och egentligen invandringen överlag.
Mm.
Eller snarare skulle man väl kunna kalla det att det är som en industri av invandring. Att det, jag undrar bara hur de kom, att det var det någon där nere i öknen som bara en dag och bara, nej, men det här med anka barn, det är en bra idé. Vi skickar vår son över land och rike och hav och så till ett land långt bort i fjärran.
Sonen kan mycket väl vara en trebarnspappa, ska vi kanske inte glömma.
Nej, men för att sen bara per automatik då anta att ja, men, och sen kan vi komma efter.
Jo, men det är väl inte svårare än, jag menar, det här säger vi ofta, men jag tycker inte det kan sägas ofta nog. Bor du i ett land där det är ganska skit och får höra talas om, om du bara köper liksom en biljett av den här människosmugglaren för 200-300 000, kommer du till det där gyllene landet långt upp i norr. Och där kommer du nästan garanterat komma in och få livstidsuppehållstillstånd. Du kommer få mat på bordet alltid. Du kommer få ganska mycket pengar som du kan skicka ner till dina flyktingar utan att lyfta ett jävla finger. Det är klart man tar den chansen.
Men vad är det för människosyn då? Eller familjesyn den här familjen har då? Även om det här flyktingbarnet nu faktiskt kanske är 7 år eller... 72. Mm. Nej, men att kunna bara säga nej, men och bara skicka iväg sitt barn, för jag menar, ens barn är det ju hela livet, det spelar ingen roll om en pensionär, det är ju fortfarande ens barn. Mm. Och att skicka iväg ens barn med flyktingsmugglare, hur riskabelt det nu kan vara, man vet ju aldrig vad det är för galningar, kanske slänger personen över bord mitt ute på havet, det vet man ju inte. Eller nej, någonting precis. Annat. Så att jag menar, att en familj kan skicka iväg sitt eget barn, det visar ju vad det är för slags familj.
Ja, och barn och barn. Och absolut, jag tror resan är säkert jättefarlig och sådär. Men jag menar, de har det antagligen, absolut inte alla, men många som kommer dit har det väl riktigt rövigt hemma. Och grejen är att vissa flyr ju fortfarande från krig, det händer ju. Jag tycker inte det innebär per automatik att de måste komma till Sverige ändå. Men det här med det som är barn... Det är konstigt, för det står på Migrationsverket egen hemsida. Majoriteten av de unga som söker asyl i Sverige uppger att de är mellan 15 och 17 och de flesta är pojkar. Men vad är det för bild, det har vi pratat om innan, men vad är det för bild man får om man säger ensamkommande flyktingbarn? I alla fall jag tänker på någon mycket yngre. Jag tycker inte en 17-åring är ett barn överhuvudtaget, det är nästan en vuxen, men det är i alla fall en ungdom. Och vart är alla flickor? Mm. Varför är det aldrig flickor någonsin? Flyr inte dem? Och det finns säkert några flickor och sådär. Men jag menar, det är ju inte en slump att de är mellan 15 och 17. För det är ju där...
Familjerna kanske inte vågar skicka sina flickor. För tänk om de nu blir våldtagna av den här flyktingsmugglaren på båten. Så när de väl kommer hit, hela familjen kommer hit till Sverige. Men då måste de ju hedersmörda flickan för att hon har blivit våldtagen. Liksom. Ja. Så att det kanske är därför det funkar inte.
Mm. Nej, och så ljugs det såklart jättemycket om åldern. Och i Sverige har vi ju inte, jag förläste till och med vart var det, det var i alla fall några läkare som vägrade genomföra ålderstester på de här barnen, för det var oetiskt.
Mm.
Ett sinnessjukt, förstår de inte själva att meningen är väl att stoppa vuxna och komma in så att man istället kan släppa in ett barn. Det är väl liksom det som är grejen. Mm. Kommer det hit någon som är, jag kan tänka mig att det finns säkert 30-åringar som kommer hit som ser yngre ut. För jag menar särskilt Om du är väldigt mörk i hyn och sådär kanske, så kanske man som svensk har lite svårt att åldersbedöma dem. Och det är väl ingen som vågar säga detta. Men det finns ju ändå relativt enkla tester med tandtester och sådär till exempel. Men jag kan ju tycka att det enklaste är ju att ha med dig ett pass. Nu har jag inte siffror på detta, men jag skulle väl gissa att 90% av folk som kommer dit har inga pass. För att det är så himla fördelaktigt att inte ha något pass i Sverige. Det är bara att säga vart du nu är ifrån. Syrien nu då till exempel. Det frågasätts ju ingenting. Och se någon slags etik då i att inte stoppa vuxna som kallar sig barn från att komma in i Sverige. Det tycker jag är väldigt konstigt. Det enda etiskt rätta är väl om vi skiter i lagarna, som jag tycker man ska inte skita i. Men etiskt kanske man vill att nej, vi ska hjälpa barn, vi ska inte hjälpa unga vuxna.
Men med tanke på att de är så skitnödiga på Migrationsverket, skulle de då, eftersom de inte uppenbarligen då vågar säga till om det är något så kallat flyktingbarn som plötsligt säger, ja men jo men jag har visst föräldrar. Ja men nu, eller där om för ett tag sedan så var det ju fri invandring då i princip från Somalia. Bara då ska de vara så skitnödiga då som någon arab kommer och säger, nej men jag kommer från Somalia. Ska inte de, då ska inte de kunna säga nej men det gör du väl inte för då försöker man ju antyda på att det finns någon ras att folk ser annorlunda ut
Ja,
så att
precis, precis. Man kan ju tycka då att i någon slags rättvisa borde du och jag kunna, du med ditt skägg, kunna gå utanför Sveriges gränser och komma in igen och säga, nej men jag har inget pass, jag är från, vad heter det, i Syrien. Och ni får inte döma mig på hur jag ser ut, eller att jag pratar göteborgska, eller att jag pratar flytande svenska, för det vore rasistiskt. Jag vill ha uppehållstillstånd, och så vidare och så vidare. Men det skulle givetvis aldrig funka, de skulle bara skratta åt den. Och det kan jag förstå någonstans, men om man ska dra det här in i absurdum så borde man ju kunna göra så. Och det var väl någon som hade provat, har jag för mig, det här med att gå till tandläkaren. En
Ja, det
kille
hörde jag
som,
också något om.
ja, och han var väl, jag vet inte om han var född i Sverige eller om han, men han verkar ju väldigt integrerad i alla fall och pratar jättebra svenska. Och det gick ju igenom hur lätt som helst. Och sen ringde han väl och frågade någon, vem det nu kan ha varit någon ansvarig. Och de bara, nej men vi har aldrig tänkt på att det här skulle kunna felutnyttjas. Så extremt naivt om det nu ens är sant. Men den här killen som gjorde det här testet, han fick ju så roligt samvete. Så han betalade in de riktiga pengarna såklart.
Så att de sen går till någon annan som kommer att utnyttja det.
Ja. Och det här tycker jag är intressant i debatten, att det här har jag märkt väldigt mycket, att om man är för invandring, då kan man inte ens tycka att det här är dåligt. Man skulle kunna tycka så här, nej men jag tycker vi ska ha den invandringen vi har, men jag tycker inte att invandrare ska få tandvård för 50 kronor. Det tycker inte jag är bra, men det verkar inte funka så. Man måste köpa hela kakan. Och det innebär då att tycka det är jättebra att illegala invandrare har mer rätt till tandvård än våra egna pensionärer. Igen det här väldigt, väldigt svartvita.
Men ändå, om man ska hårdra det och i min lyckoframtid där faktiskt folk reagerar och vågar säga vad de tycker och tänker, så på ett sätt är det ju bra att de gör som de gör, att de skapar de här orättvisorna och de här skillnaderna och trycker ner svenskar, för att det blir ju bara ännu en spik i kistan så att säga. I framtiden,
Och jag
när
vet inte.
allt reser sig upp som ett berg av alla grejer de hittar på.
Och jag vet inte hur många gånger jag har sagt det här. Jag hoppas någon har koll på det. Men igen, jag tycker det börjar bubbla ännu mer nu. För att om man kan avläsa någon slags opinion i kommentarer. Och du menar inte på diskus, för där är det ganska mycket SD-avpixlat personer. Men med vanliga Facebook-kommentarer så är det. Där jag upplever att för inte så länge sedan var det några få kritiska röster om invandring, men nu är det verkligen tvärtom. Det är 90% nästan som säger att saker är för jävligt och det blir några röst på SD nästa år eller SVP eller vad det nu är. Och så är det några få jönsar fortfarande som ska försvara det här då och skrika rasist hit och dit. Nu vet jag ju inte alls, man kan ju inte alls bedöma det så givetvis, så det kan ju vara fejkkonton på Facebook och sådär, men jag kan tycka att det börjar vända sakta, sakta, sakta. Men det har väl jag sagt så länge vi har sänt det här programmet. Men idag är en sån dag när jag har något slags hopp för Sverige i alla fall. Det där går ju lite från dag till dag. Men hur känner du? Jag tycker inte vi pratar så ofta om det. Hur känner du med Sverige? Går det? Hinner vi rädda Sverige? Eller kommer det kapsejsa innan?
Det där är ju den eviga frågan.
Ja, men hur känner du just idag?
Alltså jag har ju också varit en av dem som länge har sagt nu, ja men nu, ja men nu. Och jag tror nog de flesta som lyssnar också, jag har nog fått höra det rätt så många gånger. Men nej, inte än.
Nej.
Jag får vara tråkig och säga nej, inte än.
Nej. Men nog om detta. En liten parentes, och det här var egentligen ingen större nyhet eller så. Men av någon outgrundlig anledning var jag inne på Aftonbladet. Nej, jag måste bli länkad dit på något sätt. Men i alla fall, då kommer det fram att Åsa Linderborg, om du vet vad det vet du. Sen vet jag inte om du vet vem Kava Solfagari, han som var bakom Vita kränkta män.
Bra att det var du som uttalar namn och inte jag. Nej, det vet jag inte.
Och Ola Söderholm som faktiskt är en ganska skön komiker tycker jag. De ska ju då av alla människor här i världen recensera Jimmy Åkessons bok Satis Politu.
Är du säker på att det där uttalas så?
Nej, precis.
Kan du uttala det korrekt eller
Ja,
nej?
nej,
Nej,
jag
nu
vet.
får vi läsa det här i media imorgon. Tack
Ja,
för den.
ja,
Ja,
det hade varit.
fortsätt. Ja.
Ja, men här då kan man ju tänka sig, och grejen, jag förstår inte, det här är någon podcast som den återkommer. Om jag förstår det rätt så är det på Aftonbladet så recenseras det böcker ibland av lite olika personer. Men jag tänkte, det här måste jag ju lyssna på. Särskilt som överskriften är ett rop på hjälp, frågetecken. Och jag är ganska hårdhudad, jag har hört ganska mycket och jag tänkte mig, ja nu blir det väl bara massa mobbing och tramsande. Men alltså länsman, det här är så långt bortom alla gränser. Det är som vidrig mobbing alltså, på riktigt. Särskilt från Åsa Linderborg, för att hon tjatar liksom bara om hur tråkig boken den är, hur dåligt skriven den är. Vilken tönt Jimmy Åkesson är, och nu minns jag inte exakt vad hon säger exakt så här, men liksom han är mobbad och han är fånig, han hade inga vänner, han var säkert ful, han luktade illa. Liksom ingen stunds i det alls. Och inte heller speciellt mycket, kanske man inte förväntar sig, men att de skulle prata lite om bokens innehåll. Och visst, sen sitter de och driver mycket med Jimmy Åkesson och det får man jättegärna göra. Bland annat så Ola Söderholm har en ganska rolig, jag tycker han är en ganska skön komiker, där han... De pratar om det här att förordet sägs vara skrivet lite på skämt om av Per Albin Hansson. Och då jämför han den här, att Jimmy Åkesson tror att han är Per Albin Hansson, jämför han med Tyler Durden i filmen Fight Club. Den har du säkert sett. Mm. Och då drar han även upp det här. Jag undrar om det är så, Jimmy Åkesson, för att i Fight Club så är det en scen där Tyler Durden ligger och bonkar på huvudpersonens flickvän. Och då skojar han lite om att om Jimmy Åkesson då ligger i ett annat rum när Per Albin Hansson bonkar på hans flickvän. Tyckte jag var jätteroligt. Och det är liksom humor och det är satir och det är vast och det är taskigt. Men det är ju roligt. Medan där Åsa Linderborg kör med är ju bara, ja men det är faktiskt bara mobbing. Och hon kan ju slå i sin trygghet här på högt uppe på den här kulturpyramiden där hon står. Hon är helt orädd liksom för kritik. För det är ju, vem skulle våga skydda Jimmy Åkesson? Och jag vet inte om du blir förvånad. Hon slutar med att säga så här. Nej, den var ju jättetråkig, säger hon för 54 gången. Jättetråkig att ta sig igenom. Precis som Mein Kampf av Hitler. Den var ju också tråkig att ta sig igenom.
Har hon orkat läsa igenom hela Mein Kampf?
Ja, det... ja visst. Och jag menar, visst, hon jämför den inte rakt av med, men det är ju väldigt tydligt. Men fortfarande en nazist. Jag tror den hade försvunnit. Med tanke på hur mycket liksom, anklagelser de har, SD har fått för ett sionistparti. Kan man ju tycka att man inte kan vara ett nazist. Sionistparti. Det börjar bli lite för tramsigt. Men jag kan nästan rekommendera att lyssna på den. Vi kan lägga ut en länk om man vill veta hur våldsamt och vidrigt man kan sparka på någon som inte får försvara sig. Och det vill jag bara säga att jag har inget problem med att man är taskig och kritiserar politiker, vem det än må vara. Om det är satir, om det är lite humor i det. Och det finns en del humor i detta. Vissa grejer är faktiskt på riktigt roliga.
Ja, men när de försöker göra humor gällande Jimmy Åkesson, då är det ju oftast bara något dåligt slags, alltså driva med på så barnsligt och dåligt som bara, det blir bara värdelöst då. Men om du säger att den här gjorde det på ett bättre sätt så är det,
ja,
bra.
Ja, så små guldkorn. Men jag tycker det är konstigt med, för att Jimmy Åkesson är ju på många sätt ett öppet mål att driva med. Och då menar jag inte det här rasisttramset. Men jag menar, han ser ut som en liten skolpojke, det hade man kunnat tjafsa om. Han har en ganska rolig dialekt, han kommer från en liten håla. Han är ju otroligt redig av sig till exempel. Det här är ju jättekul att driva med honom. Men släpp den här rasistprylen, för det är svårt att göra humor av det kan jag tycka. För det är ett ganska allvarligt ämne, plus att det är så otroligt uttjatat. Så jag förstår inte vad Sveriges komiker håller på med. Det går ju att skämta på ett roligt sätt, men de kanske inte vågar göra han mänsklig, det kan ju vara det. Skulle någon göra alltså driva med Jimmy Åkesson vanligt, skulle väl den här komikern bli kallad för rasist då? Det skulle jag absolut inte förvåna mig.
Och jag har frågat det. Jag har fått höra, som ni kanske kan gissa såklart, om man är invandringskritiker så är man ju per automatik rasist. Mm. Men då har jag ju fått höra det, att nej, men jag tycker nog alltid att du är lite rasistisk. Mm. Och då har jag fått börja fråga så här helt enkelt. Vad innebär rasist för dig?
Mm, precis.
För att jag kan inte sätta fingret på det längre. Nej. En gång i tiden kunde jag, men nu går det inte längre. För det är så urvattnat så jag vet inte alls vad de menar.
Nej, jag håller med dig. Och nu blir jag inte anklagad för det i diskussioner så ofta. För jag är lite försiktig med det där. Men om det väl kommer upp så har jag alltid försvarat mig. Va? Jag dömer inte folk efter deras hudfärg. Nej, men det är, rasist kan vara så mycket mer. Och då drar vi upp det här. Och jag tror att många helt allvarligt menar att är man för en begränsad invandring så är det rasistiskt. Mm. Punkt slut. Inte för att det skulle, för jag trodde ju då först att, ja då tänker de att är man emot minskad invandring så är det för att man inte vill ha bruna människor i Sverige, för att man tycker bruna människor är sämre för att de är bruna och därför är man rasist. Ja, detta om detta också. Sen är det en grej som jag vill ha ta upp jättelänge, men vi har haft så mycket gäster. Jag vet inte, pratar vi om det här hijab-upproret?
Ja, vi har pratat lite om det förut, ja.
Jag vet inte om du har följt det, men det verkar ha runnit ut i sanden något otroligt. DNA-spåren som polisen... De letar så DNA-spår. Men det visar sig tillhöra den här kvinnan som hävdar att hon blir misshandlad. Och det har inte skrivits någonting om detta. Det tyckte jag var lite konstigt, för det här fick ganska stora konsekvenser. Det var ju väldigt omtalat i Twitter säger väl inte så mycket. Men det var väl i Aftonbladet och i säkert alla stora tidningar. En del utomlands till och med, vet jag. Och om inte det här gick hela vägen till FN har jag för mig. Och det är lite konstigt med tanke på att ingen vet vad som har hänt överhuvudtaget. Så var det den här killen i Malmö, den här svarta killen som blev misshandlad. Det var några veckor sedan en fullständigt vidrig misshandel, om det nu går till som han säger. Där ett gäng hoppar på en pappa och hans 1,5-åriga barn. Det börjar med att pappan och barnet kommer gående på en bro. Och sen kommer någon från det här gänget och sparkar till barnets leksak. Varpå mannen väl säger någonting och sen brakar det loss. Ungen får lite stryk, mannen blir ganska rejält misshandlad och de försöker slänga ner honom från den här bron ner på bilvägen nedanför. Sen då, enligt Aftonbladet som vill ha krydda till det, mannen hänger kvar där, de slår på hans fingrar med olika skor. När han försöker klättra upp får han en cykel kastad på sig och så vidare och så vidare.
Vänta, det här måste ju bara vara Frans, Anders och Sven och Erik som gjorde det här.
Jo, precis.
Det här är ju så typiskt svenska ungdomar att hålla på det här viset.
Eller hur, typisk svenskar skulle jag vilja säga. Vilka som nu, ja, och det ironiska är väl att det här är väl någon slags svenskar. Men jag tror väl alla som inte har huvudet hela vägen uppkört i röven fattar ju ganska fort att, som du säger, det här är inget svenskt beteende. Man kanske...
Seriöst, tänk efter. Har någonsin, någon gång hört talas om svenskar som har gjort det här? Någon gång?
Ja, det är väl då innan min tid, höll jag på att säga. Men den här skinnskallerörelsen, om den nu ens fanns på 90-talet, det kanske är då. Men jag är väldigt tveksam till om det ens skedde någonting sånt här då.
Det har jag väldigt svårt att tro.
Jag är också väldigt svårt att tro det. För att det ligger inte, jag vågar nog säga att det ligger inte i vår kultur. Vi har också en hederskultur i Sverige. För den är ju helt annorlunda. Och jag menar, det var inte så länge sedan. När jag var liten fick jag höra att man sparkar inte på folk. Det är fegt att sparka. Inte på folk som ligger ner, utan överhuvudtaget var det fegt att sparkas.
Jag tror det började under våra liv, så har det nog slutat att gälla. Ja. Men ganska under fort, sig våra pappor och mammor under deras tid. Mm. När de var unga, då var det ju så. Då slutar man när någon låg ner.
Ja.
Men idag, då hoppar man på huvudet så länge man kan.
Ja, det känns ju så. Jag menar, givetvis.
Nej, det känns inte bara så. Det är ofta så.
Ja, men vi får hoppas att den snittliga invandraren gör väl inte så här. Men det är ju väldigt sällan man hör etniskt svenska människor gå runt i grupp och grovt misshandla folk. Det är,
ja, men jag kommer ihåg till exempel, som om det inte var Södertälje var någon, om jag inte minns fel. Den här tjejen som blev attackerad av det invandrargänget där. Och de stod och hoppade på hennes huvud och hoppade på bröstkorgen.
Ja, någon gång tunnel,
va? Ja, när hon låg medvetslös och sådär. Mm. Eller vad sa jag, invandrare? Nej, det var ju Petter och Hans. Och,
ja, det var de som var ute igen, ja.
Ja, det var de nu igen, ja. Mm.
I alla fall, blev misshandlad på bron där. Ja, och det var lite cyklar och hit och dit. Lite underligt, för jag såg ett klipp. Av vad som ska sägas var samma person som bara togs något dygn efteråt. Och han såg ganska fräsch ut ändå. Men skit i det ska man inte döma. Men det slogs ju upp jättefort då. Och det blev demonstrationer, till och med en liten demonstration mot rasism hit och dit. Men sen hade ju den här mannen som blev misshandlad sagt bland annat att de som slog honom var från samma släkt. Och sen började till och med media förstå att shit, det här var ju inte Janne och Per och Martin. Det var ju Abdullah, Abdullah, Abdullah och Mohammed och Mohammed. Mm. Och det var ju, och då satt jag och göttade mig. Nu tänkte jag, nu jävlar har de åkt dit. Nu! Nu blev det ju bara helt tyst.
Som vanligt.
Hände ju ingenting. Och då tappade jag faktiskt modet igen. För då kände jag, fan, kan tidningen göra bort sig så här? Och sen bara slutar de skriva i det. Ingen ifrågasätter. Ingen skriver in till Aftonbladet och bara, ursäkta mig. Den här fruktansvärt grova misshandeln, vad var det med det? Vad hände? För att det fanns ju säkert ganska mycket vittnen och så här, tänker jag. Men det var ju fel person. Men då frågar jag dig, länsman. Säg att det hade varit Pelle och Nisse och Kalle och Olle. Och kanske Claes. Som hade slått den här mannen. Vad tror du konsekvenserna hade blivit?
Ja, förutom löpsedlar i 3 månader. Mm. Och de här personerna skulle sättas in i fängelse och användas som exempel av Expo, Slutpixlat och vilka det nu må vara i tid och evighet. Så ja,
Jag tänker alltså riksdagsdebatter, lagändringar, mer resurser till polisen för någon slags toleransarbete, nya utbildningsplaner i skolan kanske, mer pengar till Expo, mer pengar till olika antirasistiska organisationer. Alltså skulle någonting väl sånt här hända, det skulle ju, för det är ju det här alla går och väntar på lite nu känns det som, det skulle ju få oanade konsekvenser.
Undrar hur det blir för Daniel Pohl och company i framtiden. Kommer de vara tvungna att skapa sina egna nyheter då?
Ja, men det gör de väl då?
Men alltså att de faktiskt måste, inte vet jag, hitta några vilsna unga pojkar som de kan använda sig av, som ger sig ut och slår folk som de kan skriva någonting och fortfarande få pengar. Det enda de lever på, det är ju den här tron om att det finns en hemsk svensk rasism och ett våld som, ja, är rätt extremt. Men om man tittar nu varifrån och var sker det här våldet och från vilka sker det här våldet. Rada upp en lista om ni kan då med personer som faktiskt är av svenskt ursprung som har gjort det här. Ta några stycken får vi se. Jag tror inte det kommer bli någon lista, men...
Nej, och Alexander Dildon Bengtsson, får vi inte glömma att hans riktiga mellannamn faktiskt är Dildon. Han borde ha någon slags guldmedalj, för han hittar ju, ja men du har väl sett den ganska intervjua, tror inte det är Jim Åkesson, det är en annan företrädare från SD, och han står och darrar som gigantisk analdildo.
Ja.
Han hittar ju nazister under varje sten. Jag kan tänka mig att han är ute och plockar svamp. Oj, shit, det var nazister! Nej, men älskling, det var en tallbuske. Ja, okej, jag tyckte det var nazist. Nazister där! Nej, det är kantareller.
Brunskjorta eller brunsvamp, ja.
Han verkar ju vara helt blindgalen, alltså, verkligen. Men som du säger, det har varit intressant med någon slags riktig lista över hatbrott då mot svenskar. Någonting som jag för bara några år sedan inte trodde existerade. Det är mycket påstådda hatbrott hit och dit.
Hatbrott av svenskar menar du?
Ja, precis. Ta den här hijab-misshandeln, var ju klassat som hatbrott för att kvinnan som inte såg mannen uppfattade att han sa någonting om hennes slöja. Hatbrott. Svensk tjej blir misshandlad för att hon är en svennefitta och folk hatar svennefittor. Inte hatbrott. Nej, hur kan man tro det? Och den här bizarra då tanken på att som vit har man alltid någon slags överläge. Men går du själv som tjej eller kille för den delen i en väldigt invandrartät förort, hur är du då i någon slags överläge? Är det slavhandeln då? Är det korstågen? Är det något sånt här de tänker? För det här är ju bara som så mycket andra så kallade antirasistiska tankar. Det är ju bara någonting som inte har tänkt sig igenom överhuvudtaget. Det är bara någonting som är fint att säga.
Men jag är ju helt övertygad om att det är garanterat någon vänsternisse på någon sån här vänstersida som sitter och lyssnar nu. Kom igen nu då, var lite snäll mot oss. Låt oss inte bara sitta här och fundera. Hur tänker ni egentligen och så?
Nej, men precis,
och
rädda
oss. Var med istället och försök frälsa oss. Jag tror inte att ni klarar det, men,
nej, men
försöka precis. Duger.
Ja, för att vi kanske har fel. Vi kanske har fel, vi kanske har missat någonting, länsman. Det kanske är jättebra, det kanske inte sker någon rasism mot svenskar. Och invandrare kanske inte är, de kanske är jättefina och jobbar i mycket större utsträckning. Hjälp oss i så fall, kära vänsterperson som lyssnar. Berätta för oss hur vi tänker fel, vad är det vi har missat? För vi vill ha hjälp. Jag vill inte tycka så här, det vill säkert inte du heller. Jag vill känna att Sverige har det jättebra. Plus så kan du ju stoppa Radio Länsman. För jag menar, skulle du och jag bli övertygade om att Sverige är jättebra skick och invandring är jättefint, då lägger vi ner direkt. Tänk vad bra. Då skapar inte vi en massa hemska mördarrasist, nazister. Det hade väl varit helt underbart.
Ja, men jag förstår inte varför inte sådana här vänstermänniskor tar det här tillfället i akt. För att vi har ju ändå relativt många lyssnare. Ja. Varför inte nå ut till dem då?
Ja, och vi är ju väldigt mjuka och trevliga personer. Vi är ju helt vanliga svensson på alla möjliga sätt. Och ja, inte hatiska mer än lite grann ibland kanske. Nej, så jag tycker med det. Herregud, kom, var med. Och det är ju en jättebra pinne i ditt CV också. Att du har varit med och verkligen motverkat rasismen i Sverige. Det får du säkert jobba på Expo direkt.
Ja, då, det är lite mer att använda sig av än att du har tryckt gilla på någon så kallad antirasistisk sida på Facebook.
Eller hur? Eller skaffat prenumeration på Expo. Hur många de nu har.
Ja, men vi hade väl en glad nyhet till
oss. Ja, tiden börjar ju redan rinna ifrån oss här.
Redan?
Ja.
Tidsbrist. Ja.
Tidsbrist, ja. Och vi har ju lovat, eller i alla fall sagt att vi ska försöka avsluta med någonting som skulle kunna likna en god nyhet. Och då har jag någonting här som skulle kunna likna en god nyhet. Novus har gjort en undersökning över frågan är helt enkelt så här. Tycker du att den här partiledaren är en tillgång för sitt parti? Är frågan. Det har han gjort ganska länge. Och då ligger ju Reichstagführer Fredrik längst upp med 71%. Han har gått ner 2%. Sen är det lite olika hit och dit, men det vi är så himla glada över här på Radio Länsman är att trots att Annie Lööf har ökat med hela 5% ligger de fortfarande absolut sist i listan med inka 19%. Det innebär att 2 av 10 tillfrågade tycker att hon är en tillgång till sitt parti.
Så förhoppningsvis står hon inte där med sitt dumma leende i tv-rutan mycket länge till då.
Det vore fantastiskt. Och hela 55% har svarat ja på frågan om hon är en belastning för sitt parti. Mm. Och tänk ändå vilken makt den här människan har. Men vet du vem som faktiskt gjorde den absolut största, eller inte absolut, men vem som ökade mest?
Nej.
Ja, det kan du då gissa. Det är ju lilla medelstora Jimmy Åkesson. Ja. Som går upp 6 procentenheter upp till 56%.
Det var ju kul att höra. Jag var rädd för att du skulle säga när du skulle säga lilla, så tror jag du skulle säga lilla Ullenhag.
Nej, men... nej. Men han ligger alltså, Stefan Löfven ligger 1 procentenhet över, han bara på 57% och han har gått ner 9%. Nu säger ju inte den undersökningen någonting egentligen. Den
är ju... förtroendet för Stefan Löfven.
Ja, kan man säga.
Hur kan folk ha förtroende för någon som man inte hör ett pip ifrån?
Nej, men man får ändå tänka, jag tänker ju att och Reinfeldts höga siffror beror ju bara på Reinfeldt och Stefan Löfvens ändå ganska höga siffror beror ju bara på att de är ledare för de största partierna där flest röstar. Och antagligen säger du ja på det partiet du själv röstar på. Mm. Men Löfven ligger alltså på 57% och Jimmy Åkesson på 56%. Och som sagt, Löfven har gått ner 9%, Jimmy Åkesson har gått upp 6%. Så troligen i nästa undersökning så är väl Jimmy Åkesson förbi. Ja, både då Miljöpartiet som ligger tvåa och Sossarna som ligger trea.
Jag lät väldigt negativ förut när jag sa att nej, men det kommer inte, det händer ingenting nu till det bättre. För det kan ju vara så att det är nog så att det kommer inte hända någonting nu. Men om man ska titta, okej, det är inte så roligt att jämföra för det är inte så roligt för dem. Jag har haft ett par på besök från Tyskland och de har ju också, som de flesta kan gissa, de har ju precis samma problem här som här, om inte ännu värre. Men skillnaden där är ju att så vitt jag vet så finns det ju ingen möjlighet till någon förändring. Att det finns inget parti som i alla fall lite vill förändra den här situationen. Mm. Som är någonstans ens i närheten makten. Och det kanske är därför det här paret starkt överväger att flytta till Sverige nu.
Mm. Alltså det är så?
Ja.
Ha, mer invandrare menar du?
Ja, men de är ute efter att komma hit och jobba och bli en del av Sverige. Och,
men det kan ju säga att det behöver de ju absolut inte göra. Det är bara att slänga passen.
Mannen, han bor inte, han har ju aldrig bott i Sverige eller så, men han pratar jättebra svenska.
Alltså hur kommer det så då?
Ja, för att han tycker om Sverige och vill lära sig. Och han har inga svenska vänner i Tyskland heller. Men han har gett sig tusan på att han ska lära sig och så. Så att,
ja, men tyskarna är ju...
Till och med när vi var ute och gick till affären så eftersom tjejen, hennes svenska är inte riktigt lika bra. Men de sa att de vill helst inte prata, alltså ute bland folk så mycket, prata tyska för att... Ja, då känner de sig utanför då om folk tittar och sådär. Så ja.
Tänk om fler tänkte så.
Ja, men så att de är lite annorlunda de, kan man ju
ja,
säga.
Ja, de är så här vanliga, tänker jag. Det är väl som man förväntar sig att folk ska vara i olika. Men visst, det är skillnad på folk och folk, som sagt. Men visst är det så att det kanske du vet lite om Sverige. Det är väl många tyskar som är väldigt Sverige-intresserade. Är det inte så? Ja,
älgar.
Ja, men vad är grejen då? Varför kommer man till Sverige? Många som turister ja, här, vi såg väl älgbajs och till dem ett
ja,
tag.
Nej, men jag vet inte, de tycker väl om det. Det är naturen och sen har väl många kanske den här bilden. Det är Astrid Lindgrens Sverige, men det är ju inte riktigt det längre då. Men det är ju, men just det här med älgar, det, när vi var ute och åkte så satt speciellt hans flickvän då. Hon satt och spanade ut genom rutan och letade efter älgar, men...
Jaha.
Vi såg inga. Vi hittade 2 fästingar däremot som klättrade. Men det var inte lika roligt. Men
det är Sverige som gäller. Det är inte Norge och Finland lika gärna.
Sverige. Ja.
Konstigt. Vad kan det bero på? Du får gärna fråga dem.
Ja. Jag får återkomma om det. Men vi, det är återigen det är som sagt tidsbrist och jag måste komma med en tråkig nyhet nu. Mm. Nästa program kommer att utgå tyvärr.
Det blir så,
för att då, ja, då går det absolut inte. Då är det, finns det ingen tid alls. Jag säger nu lite ifall att helgen därpå, då hoppas jag verkligen, om det inte sker några tekniska missöden så ska det gå då. Men jag bara säger som ni vet, men det ska gå då i alla fall.
Mm, precis. Men vi kan väl hålla folk uppdaterade i alla fall på vår sida. Ja. Om det blir något nästa vecka eller inte.
Ja, ja.
Tills vidare så finns ju i alla fall jag på, ja jag finns på Skype om man vill prata med mig där. Konrad, Konrad, SWE. Jag finns till och med på Twitter nu för tiden, trots att ingen verkar bry sig om det. Konrad RLM heter jag där. Och mailen. Så om man behöver sin RLM-fix så kan man kontakta mig där under tiden. Men tack för då! Lite pladder, ja, det var väl skönt, ja, tycker jag.
Ja, vi behövde prata av oss lite nu känns det som. Och jag hoppas att ni tyckte att det är dög. Mm. Ja. Så, ja, på återseende om ett lite längre tag då. Men det finns ju många gamla program som ni kan lyssna på som ni säkert inte har hört än. Så det är bara att gå igenom listan och lyssna så är vi tillbaks innan ni vet ordet av.